Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Ja, när vi släpper just det här avsnittet så är det den 14 april 2020 och vi är mitt under en pandemi. Det är ju någonting som man aldrig trodde att man skulle säga egentligen. Men Sverige står mycket mer stilla än vad det brukar göra och det är svårt att få till avsnitt och det är svårt att träffas. Men givetvis försöker jag få ut en ny episod varje tisdag ändå. Jag skulle redan nu vilja höja ett varningens finger för ljudkvaliteten lite grann. Jag har ju spelat in på länk till Falun där min gäst Tina satt. Och vi hade fullt sjå att få okej uppkoppling med mobiler och FaceTime och allt vad det nu är. Och sen få in det i min inspelningsutrustning. Så jag hoppas ändå att du har ett visst överseende för ljudkvaliteten den här veckan. För det är ett väldigt intressant avsnitt där Tina berättar om någonting som kanske många poliser bävar för. Att nämligen att använda sitt tjänstevapen mot en annan person. Men Tina jobbar nu som presstalesman, ja. Hur är det att jobba som presstalesman? Vad är det man får säga och inte säga? Vi lyssnar lite med Tina kring det. Som vanligt så finns vi på Facebook där jag nu uppdaterar med de filmtips som mina gäster har lagt under åren som har gått. Så du kan gå in på Facebook och följa där och jag försöker lägga det även då på Instagram. Och vi heter ju då Snutsnack på båda de här plattformarna. Snutsnack på Facebook, Snutsnack på Instagram. Men nu, som alla andra säger, tvätta händerna, håll avstånd, kör armbågshälsningen eller foten eller vilket man känns bra. Men var försiktig där ute och ha en väldigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra,
välkommen till Snutsnack, Tina.
Tack så jättemycket.
Vi testar för andra gången här, för vi jobbar ju på länk nu i coronatider.
Man får ju göra vad man kan i de här tiderna.
Ja. Var någonstans i landet befinner du dig?
Jag sitter i polishuset i Falun.
I Falun? Hur har ni? Det är ju nu, alltså det är tisdagen den 7 april 2020. Hur har ni det där i Falun? Vi tänker ju lite corona och så där också.
Ja, det är väl rätt så lugnt i vart fall här i polishuset. Och generellt ute i samhället så är ju det relativt lugnt i Falun också. Det är självklart att vi har fall. Men Borlänge är rätt så drabbat och jag bor i Borlänge. Men än så länge så tror jag att sjukvården har det under hyfsad kontroll i varje fall.
Mm. Man tänker ju spontant, eller man och man, men jag tänker ju spontant att poliser är ju ute bland människor mycket och ibland hamnar man också väldigt nära att kanske smittspridningen skulle nå liksom poliser som är ute och jobbar. Men har ni märkt av någonting av det?
Jag har inte fått någon sån information till mig så att jag har koll på det helt enkelt. Jag vet att det är kollegor som är hemma och är sjuka och hemma med sjuka barn och sådär. Men om det är kollegor som har blivit smittade i tjänsten eller om det är på andra sätt, det vet jag faktiskt inte.
Nej. Tina, jag kan ju se det nu, för vi facetimar ju du och jag. Så ser jag att du har din uniform på dig och du har lite axelklaffar i alla fall med två såna där ränder. Så det där avslöjar väl kommissarie, va?
Ja, jag är en sån här gammal avdankad kommissarie.
Avdankad?
Ja. Brukar jag hamna på kommunikationsenheterna när man är gammal avdankad kommissarie.
vad sitter du på för tjänst nu? Vad gör du inom polisen?
Jag är presstalesperson i Region Bergslagen.
Okej. Okay. Intressant. Det är ju det här klassiska med poliser som ska informera om spännande fall som har hänt eller någonting. Så får man ju oftast inte den informationen man vill ha. Hur är det att vara presstalesman för polisen?
Ja, men det är både lätt och svårt tycker jag. Jag tycker mig ha rätt så lång erfarenhet från många olika områden inom polisen. Och det som är svårt är ju framförallt det här att veta hur mycket får jag säga när det handlar om pågående brott, pågående förundersökningar.
Just det.
Så det kan vara lite svårt. Men jag känner ändå, jag har jobbat med utredningar under rätt så många år och vet ungefär hur mycket man kan säga utan att förstöra någonting.
Mm. För det man hör ganska ofta är ju kanske en polis eller en presstalesperson från polisen som säger så att men på grund av rådande då förundersökningssekretess så får vi inte säga det. Vad säger den här förundersökningssekretessen egentligen? Varför får man inte säga saker?
Får och får. Jo, det stämmer ju att man inte får på grund av att det är en sekretess. Men det som är allra viktigast att komma ihåg, anledningen till att vi säger att vi inte kan uttala oss på grund av förundersökningssekretess, det är ett långt ord, det är att vi inte vill riskera att förstöra en utredning. Att människor får information om vad vi vet i en pågående förundersökning.
Just det. Så det är inte bara för att jävlas med allmänheten som man inte släpper på information?
Det är absolut inte för att jävlas. Vi anser, de allra flesta av oss tror jag i alla fall som arbetar som presstalespersoner, att vi ska säga så mycket vi bara kan.
Mm.
Dels för att vi har en informationsskyldighet, men också för att det finns ett stort intresse av vad polisen gör för någonting.
Just det.
Man ser polisbilar som åker kors och tvärs med blåljus genom stan och man undrar vad det är som har hänt.
Mm.
Så att jag och de flesta med mig anser att vi ska säga så mycket vi kan utan att förstöra för den pågående förundersökningen.
Så skulle du kunna ge exempel på saker som man inte får säga som skulle kunna förstöra om man går ut till allmänheten med information?
Ja, det kan vara lite olika saker, men man måste vara väldigt försiktig när det har skett ett brott och den eller de som är misstänkta fortfarande är på fri fot.
Mm.
Då måste vi tänka oss väldigt noga för så att vi inte lägger någon information som de kan få reda på. Och sen handlar det också det här med vittnesiakttagelser, signalement och liknande. Det kan vara lite förstyrande om vi går ut med ett väldigt specifikt signalement. Vad kan det vara mer? Men det är som, framförallt så är det känsligt när det handlar om när folk är på fri fot som kan misstänkas för brott.
Just det. Ibland har det dykt upp viss kritik också, vet jag. Det här med just varför släpper man signalement på vissa och varför... För det kanske är från fall till fall då som man avgör när... För allmänheten är ju generellt ganska duktiga på att snappa upp, titta på bilder och så vidare. Vi har ju det här gamla programmet som har gått i 25 år, Efterlyst, som har ju faktiskt hjälpt polisen i många delar kring att hitta misstänkta förövare.
Absolut, så är det. Och vi har, allmänheten är ju våra ögon och öron ute. De hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Men är det som så att man ska gå ut med sin element så behöver vi prata med de som arbetar med förundersökningen. Vad tycker de ska lämnas ut? Vad kan vi lämna ut utan att förstöra någonting och liknande?
Mm.
När det handlar om försvunna personer till exempel, då har vi en fantastisk hjälp av allmänheten. Och då går vi ut med så detaljerat signalement vi bara kan.
Ja, jag förstår. Idag är det också årsdagen, det var 3 år sedan terrordådet på Drottninggatan hände. Och jag tänker rent informationstekniskt så måste det ha varit en väldigt hektisk dag inom polisen. Vad vet vi, vad kan vi verifiera och så vidare och så vidare. Tränar ni som jobbar med att få ut information på sådana här lite större händelser också?
Nej, jag kan väl inte säga att jag tycker att vi tränar på det. Utan det handlar väldigt mycket om känsla. Vad vågar man gå ut med? Vad kan man säga utan att det ska skapa panik i samhället? Vi behöver få ut information för att folk ska sätta sig i säkerhet till exempel. Men vi vill heller inte skapa panik.
Just.
Så det är en avvägning och bedömning som man gör som presstalesperson. Och vi tar hjälp av nationella mediecentret och även nationell kommunikation. Men i det akuta skedet när det är bråttom just nu att det måste ut, då måste man för sig själv göra en snabb avvägning.
Mm.
Vad tjänar vi på det här? Vad kan vi förlora? Och vilket är viktigast?
Just det, för det fanns ju många exempel just. Jag befann mig liksom i Stockholm City just den dagen och det kom väldigt mycket information, inte spridd av polisen men från olika håll om det att det förekom skottlossning här och det var någon där som var död, och vilket visade sig inte alls stämde. Så det är ju, man kan ju förstå vikten av att informationen ska vara korrekt när den går ut.
Mm. Absolut. Och just i det här fallet då kom det ut snabbt på polisen.se om den här händelsen. Det kom ut som en trafikolycka. Mm. Och det tog inte många minuter, om det var tre, knappt fyra minuter tror jag, från det att det hände till att det kom ut som en trafikolycka. Och sen så byggdes den här händelsen upp då till mer och mer. Jag jobbade inte själv som presstalesperson då, men jag kan bara tänka mig vilket hästarbete de som arbetade då hade med det här, för att just gå ut med så mycket information de kunde för att lugna och säkra allmänheten. Inte förstöra en pågående förundersökning, få tag på gärningsman och så vidare. Det är ingenting som man bara sådär, ja men det här fixar vi till. Nej. Hur lätt som helst. Nej. Så de hade att göra, kan jag säga.
Ja, jag förstår det. Men vad idag då, så förutom corona som egentligen inte är initialt ett speciellt polisiärt, men som blir det ändå på sätt och vis. Men hur ser dina liksom ärenden ut i Dalarna och i ditt område ungefär? Vad får du informera om för det mesta i ditt dagliga värv?
Ja, vi som är presstalespersoner, vi jobbar ju i regioner. Och i vår region Bergslagen så är det Örebro, Värmland och Dalarnas län. Mm. Och vi pratar om det som händer akut just här och nu, vilket innebär att vi följer arbetet inne på regionledningscentralen och de händelserapporter som skrivs där. Antingen så sitter vi inne på RLC i Örebro, eller så jobbar vi ute i de länen där vi bor då. Mm. Och arbetar med datasystem för att läsa vad det som operatören inne på RLC skriver. Och utifrån det så gör vi nyheter som vi lägger ut på polisen.se.
Just det.
Och i våran region så är det allt ifrån mord och rån och andra grova brottsligheter till att vi är ute på fjällen med fjällräddning och att det är renar på vägen och skoteråkning och så vidare. Mm. Så att det är otroligt spridda ärenden som vi lägger ut.
Just det. Men vad kul, Tina. Nu vet vi ju lite grann vad du jobbar med just idag. Men vi ska backa bandet, tänkte jag lite grann. För att du har ju inte, fick ju inte de där fina axelklaffarna direkt.
Nej.
Utan någon dag stod det där första dagen med mössan i hand. Kanske på Sörentorp.
Så var det.
Vad dök tanken om att börja jobba som polis?
Ja du, det var faktiskt en ren slump. Det här var i början på 90-talet och jag hade nyligen tagit studenten från ekonomisk linje och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag är från Göteborg, så jag hade jobbat på Liseberg på sommarna och tyckte det här med mycket folk att prata med, det var roligt. Och sen så jobbade jag på kafé och sen så hamnade jag i en godisaffär utav alla ställen och jobbade där.
Okay.
ett eller ett par år. Tills en kompis till mig kom upp till affären och sa, du Tina, kan inte vi söka till polisskolan? För det är liksom, det är väl ingenting som vi har pratat om tidigare. Nej, men min pojkvän ska söka. Och så kan du och jag söka, så går vi alla tre, det blir jätteroligt. Ja, då gör jag väl det då. Aha. Så på den vägen är det att jag sökte till polisskolan.
Och kom ni in alla tre?
Jag kom in och hennes pojkvän kom in, men hon kom inte in.
Hon kom inte in?
Nej. Så att vi två, jag och hennes pojkvän, vi började. I vart fall då. Uh-huh. När jag som ung så var jag Lotta. Så frivillig inom försvaret.
Just det.
Under ett antal år. Så jag har ju varit inom det militära lite och sådär. Men inte tänkt på att just bli polis. Men jag hade kunnat tänka mig att kanske militär. Men okay. Det blev polis.
Intressant. Mm. Mm. Och sen så nämnde du här i tiden att du hade jobbat ganska mycket med utredningar. Men vad hände efter du var klar då? Du är från Göteborg. Åkte du tillbaka till Göteborg då? Eller?
Nej, då jag började i januari 92 på polisskolan på Sörentorp. Och då var det ju ett år på polisskolan. Och sen var man ute ett och ett halvt år som aspirant och sen ett halvår tillbaka på skolan. Så under det första studieåret så hände ju det klassiska, är klart, att jag träffade en kille som bodde i Stockholm.
Såklart.
Såklart. Skilsmässodike och vad det var nu kallades där uppe. Ja, men så jag bytte med en tjej på Södermalm som ville till Göteborg, för hon hade träffat en kille på skolan som var från Göteborg.
Man liksom switchade sådär.
Ja. Ja, och då på den tiden så var det väldigt mycket lättare att bara byta sådär med varandra. Man behövde inte söka tjänster och så, utan vi bytte tjänster med varandra. Så att i december 92 så gick jag ut som aspirant på Södermalm i Stockholm. Och sen var jag där till 98 när jag flyttade till Örebro.
I vilken tur var du där på Söder då?
Jag var lite olika turer och nu är det här väldigt länge sedan, så jag kommer knappt ihåg. Ja. F-turen var jag i bland annat. Okay. Mm. Sen ändrades det om lite grann i turerna under tiden som jag var där. Det var några som flyttade till Näpelis och Katarina bland annat, och vi splittrades upp lite grann. Sådär. Just det. Så det hände en del grejer med turlagen.
Hur var det att jobba på Söder där, mitten på 90-talet?
Helt underbart.
Var det så?
Fantastiskt roligt. Oh. Det var jätteroligt. Jag trivdes hur bra som helst.
Oh,
det var
kul.
Vi var många unga, nya som kom samtidigt. Det var stora turlag med allt vad det innebär. Man hade egna, mer eller mindre egna operatörer på ledningscentralen. Och vi hade piketen och vi hade hundförare och sådär. Det var jätteroligt.
Ja, vad kul. Då gick jag i E-turen på Norrmalm. Så vi hade ju liknande upplägg.
Ja.
Och jag håller med om, jag tyckte det var jätteroligt med de här stora turlagen, en piket i varje turlag och så vidare och så vidare. Åkte upp med mat till dem uppe på radion.
Ja, ja men. Det gjorde vi.
Ah, those were the days.
Ja.
Ja, men hur länge blev du kvar på Södermalm och hur tycker du att, för Södermalm är ju ganska tätt befolkat och väldigt mycket folk som bor på Södermalm faktiskt. Mm. För att vara ett citydistrikt, jag tänker Norrmalm där bor inte bara, alltså det är väldigt mycket folk som åker in till Norrmalm och jobbar, men det är väldigt mycket kontor och sånt som står tomt så att säga på helgerna. Men på Söder så bor ju väldigt mycket folk. Hur var det på Söder?
Men det var bra, just för att det var mycket människor som bor där. Det blev en annan typ av, det är mer många olika sorters jobb på Södermalm. Sen var det ju också så, som jag märkte sen när jag flyttade från Stockholm, att det var ytterst sällan som man kom först som patrull på ett ärende. Det var alltid väldigt mycket folk med på samma arbete, upplever det som. Man jämför med hur det var sen när jag flyttade till Örebro.
Ja, just det.
Så att jag vet att det var ju väldigt, väldigt mycket rån under 90-talet. Mycket bankrån. Och jag tror att det kändes som att man åkte och man svarade på varenda larmanrop om bankrån. Men jag var inte först på plats en enda gång på ett skarpt bankrån.
Nej, det var inte.
Så att, men just att det var mycket folk som jobbade på, eller bodde på Söder, så hamnade man ju i, det var lägenhetsbråk och det var misshandlar och det var butiksstölder och butiksrån och andra rån. Och så. Det var liksom allt möjligt.
Ja. Men sen så lämnade ordningen.
Ja, jag lämnade ordningen 98 när jag flyttade till Örebro. Och hamnade på ett närpolisområde i Örebro. Och hade väl trott att jag skulle få gå ut och åka radiobil i Örebro, men det fick jag inte. Utan jag blev utredare direkt. Och sen efter ett par år som utredare, så, eller närpolis, så började jobba inne på ledningscentralen.
Okay.
Som operatör. Och sen blev jag biträdande vakthavande befäl och jag svarade som vakthavande ett tag. Och sen 2004 så blev jag utredare.
Okay. Var det någonting du hade strävat efter att bli, att jobba som utredare? Eller såg du att det fanns i din framtid att jobba med utredningar?
Nej, egentligen inte. Inte så tidigt i varje fall. Jag trivdes väldigt, väldigt bra som operatör på ledningscentralen. Mm. Men det var tre skift och jag var gift med en man som jobbade, som var polis och som också jobbade tre skift. Och vi hade två små barn. Mm. Det var väldigt svårt att få till livet helt enkelt att, att funka.
Ja.
Så att jag valde att gå in och jobba en dagtid istället.
Okej, vad blev det för utredning? Det finns ju mycket att utreda polisiärt. Vad blev inriktningen?
Jag började först som mängdbrottsutredare.
Mm.
Men sen relativt snabbt gick jag över till att arbeta med våld i nära relation mellan vuxna.
Ja.
Sen efter ett par, tre år så gick jag över till grova brott. Jag jobbade med grova brottsutredningar.
Ja.
Och efter tre år där så blev jag utredare på brott mot barn.
Okej.
Och det gjorde jag i ett antal år tills jag blev gruppchef som på brott mot barn.
Ja, det här är, det är jätteintressant. Vi har haft också några gäster som har jobbat med brott mot barn. Och jag är alltid så nyfiken kring hur man liksom... Du nämner ju att du har barn själv och vi som har barn vet ju att det händer någonting när man får barn med ärenden kring barn. Man blir mycket mer känslig, i alla fall jag, och det har jag ju hört många andra känner detsamma. Hur blev det där för dig att jobba med barn och ha egna barn och sådär?
Först var jag jätteorolig för att jag skulle bryta ihop på det första, eller under ett barnförhör, med anledning av det som man fick berättat för sig.
Ja.
Så det dröjde ett tag innan jag vågade söka. Men det var några jobbarkompisar som var på mig och tyckte att jag skulle söka från grova brott till brott mot barn. Men sen när jag väl började så självklart så tar man åt sig och mår mer eller mindre dåligt utav det som man får berättat för sig. Men vi får också mycket stöd och hjälp med handledning för att bearbeta det som vi får höra. Och sen så är det också så att den känslan som man får efter att man har pratat med ett barn som kanske inte har berättat om det fruktansvärda som de har varit med om för första gången för någon vuxen. Och att man kan se på dem hur axlarna sjunker och de blir lite piggare i ögonen och man känner att ja, men här, det här var bra. Nu kan det här barnet börja bearbeta.
Just det.
De gångerna mådde jag väldigt, väldigt bra. Sen tycker väl jag nästan att det som var jobbigare, det var att prata med förövarna. Att prata med barnen var inte så jobbigt.
Okay.
Utan att prata med förövarna som i de allra flesta fall la skulden på barnen för det som hade hänt.
Okay.
Så det tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt.
Tycker du att det var just det som var det jobbiga, så att säga, att de la skulden på barnen? Eller vad var det som, varför gjorde det jobbigare att prata just med förövarna?
Just att de inte kunde ta sitt eget ansvar.
Mm.
Jag är själv utsatt för övergrepp som barn utav min pappa. Och han kunde aldrig ta på sig ansvaret utan skyllde det på mig.
Okay.
Och att få återuppleva det och den känslan jag hade när jag ställde min pappa till svars som vuxen i förhören. Det var väldigt, väldigt jobbigt.
Just.
Men samtidigt rätt så skönt att ja, jag kunde sätta dit dem. Jag gjorde det jag kunde för att sätta dit dem i varje fall. Lite
just
grann så.
Det. Oj, okej. Okay. Ja, vi sitter ju som människor med väldigt mycket olika erfarenheter när vi kommer in i polisyrket. Och ibland så har ju också negativa upplevelser i ens liv ger en del styrkor. Nu menar inte jag att man blir stark av att bli utsatt för övergrepp, men däremot så kanske du blir stark att förmedla någonting till någon om du själv kanske har varit i en liknande situation. Förstår du vad jag menar? Jag menar inte såklart att det är positivt att någon har blivit utsatt för någonting, men att, tror du att du kunde ha en styrka eller en fördel, om jag säger så, att på något sätt ha upplevt liknande situationer?
För mig personligen så tror jag det. Jag kan absolut inte prata för någon annan. Men nej. För mig personligen så tror jag det. För att jag hade en förståelse för att barnet inte ville berätta för någon annan.
Mm.
Man har kommit överens om att det här är någonting mellan dig och mig. förövare och utsatt. Det är ingenting som man ska dela med någon annan. Det är en hemlighet som ingen annan behöver känna till.
Just det.
Och jag gick i många år, det tog väl en 6 eller 7 år innan jag berättade för min mamma om det här.
Oj.
Och veta hur man känner i kroppen som liten, att behöva ha en så stor hemlighet.
Mm.
Inte försäga sig och inte göra bort sig.
Just.
Så jag kände väl som utredare att jag hade den förståelsen och kunde bara bekräfta, förstå. Jag satt ju själv att det inte är något förhör att tala om, men du och jag också varit utsatt, så det är okej att vi pratar nu. Utan, men ändå, man ser på hela kroppen på dem att de vill berätta, men det sitter så långt inne, och man har snärjt in sig så himla mycket lögner genom åren. Så man vet nästan inte vad det är som är sant. Så man tvivlar på att det som har hänt faktiskt har hänt. Eller man kanske bara har drömt det.
Just det. Och man är insnärd då också med en av de personer då som ska stå närmast i livet. Och jag kan tänka mig att det här kan vara väldigt, väldigt problematiskt. Men också den här vikten då kanske av att få de här unga människorna att förstå att det inte är deras fel och att liksom den här skammen inte ska läggas på dem på något sätt. Det kanske också är någon form av att den här så att säga negativa erfarenheten från livet kan bli någonting, en liten form av styrka att förmedla vidare då.
Förhoppningsvis så blir det det.
I de här utredningarna som rör barn så finns det ju också olika grader, även om vi givetvis, det här är ju en brottslighet som många verkligen föraktar. Men det finns ju också liksom skalor, precis som att, nu låter det här väldigt, väldigt kallt att säga så, men det finns ju liksom ringa narkotikabrott och grovt narkotikabrott, och det finns ju de här skalorna inom sexualbrott också. Och hade ni hela den här skalan som ni jobbade efter då?
Vi hade ju hela skalan, absolut, från att någon har tafsat på någon eller att man som 14-årig tjej har haft samlag med sin 16-åriga pojkvän. Båda två vill det, men föräldrarna får reda på det och då blir det en anmälan. Inget tvång och inget hot och ingenting sånt där, men det är mot lagen.
Men anmäler föräldrar då? Alltså om man, det finns föräldrar som anmäler att en 14-åring har, fast det har varit frivilligt, de kanske är kära och så vidare och så vidare.
Oh ja, det förekommer.
Ja. För där sen tycker man ju att man har ju själv varit ung, även om jag var betydligt äldre än 14, men det är en annan femma.
Nej, men sen så hade vi inte bara sexualbrott som väl är, för hade man bara jobbat med sexualbrott så tror jag att det hade varit mycket, mycket tyngre. Vi hade ju misshandel och ofredande och sådana saker också. Så egentligen alla brott begångna för mot barn och ungdomar under 15 år och sexualbrott mot barn och ungdomar under 18.
Okay.
Så att vi hade liksom hela skalan. Vi hade från en örfil till mycket, 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 mycket grov misshandel. Mm. Och sen frivilligt sex med man under 15 till grova våldtäkter. Så att vi hade väldigt spritt.
Jag förstår. Och det är kanske, som du säger, det kanske är nödvändigt att man inte sitter med exakt samma typ, oavsett vad det kanske är, att man inte sitter med samma typ av brott. Så det blir kanske för ena hand att jobba så.
Ja, både att det blir ena hand. Jag tror att risken är stor att man blir lite blasé, eller vad man ska säga. Att man, nu tar jag mitt nya våldtäktsfall här idag. Det är precis som alla andra, det är inga konstigheter. Att man blir, det rinner av en på ett dåligt sätt.
Just det.
Så att jag tror att det är viktigt att man har flera olika typer av ärenden.
Men hur kunde du göra då? För det är ju så, det här är ett återkommande liksom spörsmål kan man väl säga i podden, därför att det är ju så att poliser jobbar ju oftast med då antingen folk som har blivit utsatta för brott eller folk som har varit förövare av brott. Och skalan där är precis som du säger, allt från kanske ett snatteri då, om man tar det fram till ett mord. Och som polis så kan man ju inte undkomma de här hemskheterna som människor gör mot varandra, och det påverkar oss ju väldigt, väldigt olika. Men hur har det liksom fungerat för dig då? Från du stod i den här godisaffären och inte hade någon tanke på att jobba som polis och sen plötsligt utreder grova brott mot barn. Hur har du tagit hem det här liksom, när du har släckt lampan och sådär? Hur har du hanterat alla de här sakerna?
väldigt olika. Jag har inte pratat så himla mycket med pojkvänner och äkta makar och såna här saker om arbetet hemma. Men däremot så har jag pratat en del med kollegor och kompisar. Mm. Och, när jag var på Brott mot barn så hade vi en psykolog som kom en gång i månaden som man kunde prata med och sådär. Sen så lite grann tror jag, just för att jag har gjort så många olika typer av jobbat inom så många olika typer av verksamheter inom polisen, så har jag liksom inte hunnit bli bitter och less på mänskligheten.
Nej, det är inte omöjligt att man kan känna så ibland ändå.
Nej.
Man blir otroligt cynisk kanske.
Absolut, absolut. Så att, men jag upplever inte som att jag har en jättetung ryggsäck med gamla ärenden som ligger och spalpar.
Nej.
Jag tränar en del. Jag
är det ett bra sätt att få ut?
Ja, det är det.
Dina tankar och lite sådär.
Ja, framförallt så har jag red väldigt mycket när jag bodde i Stockholm. Då hade jag en häst på foder och red på lite skola och sånt där. Det var väldigt, väldigt bra. Och sen så håller jag på med Friskis och Svettis och lite grann sådär. Så just träningen, bara komma ut ur skogen och lufsa eller bara sätta sig på en sten och andas lite. Lyssna på fåglarna.
Ja.
Eller åka skidor eller vad som helst. Men bara liksom komma från folk överhuvudtaget.
Just det. Det är intressant för att det verkar som att vi människor, vi hanterar det här ibland lite liknande men ibland på helt våra egna sätt, att liksom den här ryggsäcken som du nämner, liksom att få den att luftas och att den inte bara blir fylld med stenar som blir tyngre och tyngre. Och, för vi vet ju att vi har funnits poliser, kollegor som liksom tar sig själva av dagar för att det är bara, allt är bara ett mörker och så tar man sitt tjänstevapen och sätter sig på en parkbänk liksom.
Absolut.
Men det finns ju ändå saker och det är därför jag tycker den här podden är spännande. Det finns ju, jag vet ju att det finns ju i alla polisers ryggsäck och även i din, så finns det något ärende där som ligger som du säkert tänker på ibland av olika anledningar. Det skulle vara så spännande att höra vad som finns där i Falun just nu.
Ja, det här är ju faktiskt inte någonting ifrån brott mot barntid, utan det här hände rätt så tidigt på Södermalm.
Ja.
Jag hade gått av mitt pass och det här var under våren 98. Försommaren var det väl. Jag hade gått av mitt pass och skulle åka ner till Örebro, för jag bodde redan i Örebro då och veckopendlade upp till Stockholm.
Mm.
Och satt och skrev av mig och så hörde jag på radion att de ropade ut att det varit ett rån borta vid Skanstull. Ett butiksrån, rån i motvärnsfallet. Och gärningsmannen hade kniv och hade hotat personal med. Och då kom det in en kollega till rummet där jag sa, du Tina, ska vi sticka ut eller? Jag bara, jag har ju slutat men ja det är klart. För vi tyckte liksom inte att det var någon som var i närheten.
Nej.
Så att vi fick i varje fall, vi ropade upp och så sa, men vi sticker ut. Och då fick vi till oss att den här gärningsmannen sprungit ner i tunnelbanan.
Okay,
och var på väg springande på spåren mot Mariatorget. Och polisstationen då låg ju precis vid uppgången i Mariatorget. Så att vi sprang ner där på perrongen och det var massor med folk som var på väg hem till jobbet och sådär. Och ser den här snubben komma springande på spåret. Och vi är väl tre kollegor då, det är jag och två till. Drar våra tjänstevapen och säger till honom att han ska stanna och släppa kniven och så vidare. Och så stresspåslaget är ju rätt så högt. Det är mycket folk. Han har en kniv men han är på behörigt avstånd från oss och så vidare. Men det är nere på spåret. Kommer det en tunnelbana nu? Vad händer? Jag har inte 100% i minnesbildet av exakt vad som hände, för det är ju några år sedan. Men han sprang vidare i varje fall efter att ha stått nere på spåret och skrikit åt oss ett tag.
Men är han kvar på spåret och springer vidare alltså?
Han är kvar på spåret och springer.
Okay.
Så vi beslutar att vi ska följa efter honom i tunneln söderut då.
Men gör ni några åtgärder där? Man kan ju höra av sig till tunnelbanan. Alltså ni säger till att ni är i tunneln och sådär.
Ja, ja då. Jag förutsätter att vi fick klartecken från LC att gå ner.
Just det.
Alltså från radion. Men det kommer jag inte ihåg till 100% hur det var, men jag förutsätter att vi fick klartecken. Vi tänkte bara att vi kan ju inte släppa honom till nästa perrong. Tänk om man hoppar upp på perrongen där och hugger ner någon eller något sånt där. Så vi hoppar ner i varje fall på spåret det också.
Det är en ganska dålig flyktväg, för det finns ju alltså röd linje på spåret.
Ja. Det är inte så långt, man kan inte ta sig på så himla många ställen.
Nej.
Men vi hoppar ner i varje fall och springer nästan i kapp honom, och då stannar han och vänder sig om och går till attack med oss. Okay. Mot den här kniven. Och vi får väl lite avstånd i vart fall. Han backar undan och vi backar undan. Och vi har våra tjänstevapen uppe. Och sen så blir det en attack till, som jag kommer ihåg det. Och då är han rätt så nära. Så att vi upplever det som att vi behöver åtgärda här. Och skjuter mot honom. Och det händer ingenting med den här personen. Vi är tre personer som avlossar ett antal skott. Och vi vet att vi ser att han blir träffad, men det händer fortfarande ingenting med honom. Han går där fram och tillbaka. Han rusar mot oss med kniven i högsta hugg. Han lufsar iväg från oss en gång.
Han faller
gång,
inte.
Sådär. Han faller inte. Men sen till slut så ramlar han i backen. Och det kändes som det var flera timmar vi var där nere, men det var inte många minuter det handlade om.
Nej.
Och då visade det sig att den ammunitionen vi hade då, den gick ju rätt igenom kroppen på honom.
Just.
Och vi hade inte träffat några vitala organ, vi hade inte träffat några ben, utan bara mjukdelar.
Oh.
Så han hade till slut gått ner utav blodförlusten då. Men det gick ju bra till slut. Han blev gripen där och vi blev plockade ur tjänst med allt vad det innebär och förhör och de tar våra vapen. Och det var ju lite konstigt, klart. Men sen så vi fick debriefing och allt sånt där. Men så det kändes väl rätt så bra ändå. Men sen många år sen, efter det så var inte jag ute i yttre tjänst längre.
Okay.
Utan jag blev utredare. Jag fick reda på någon vecka senare att jag var gravid, så att jag gick in som utredare och sen så gick jag inte ut i tjänst.
Hur kändes det där? Jag tänker precis som vi går tillbaka till skott där efteråt och han faller ner. Jag antar att ni liksom gör någon form av första hjälpen där då. Hur kändes det att komma in då? För att du har säkerligen tränat på det här många gånger då. Du har stått i den här skjutbanan och man har tränat. Du har torrdragit, du har blött om fingrarna för du har gjort de här mantelrörelserna så många gånger. Men så gör du det här till slut då. Jag tänker på den här utbildningen. Satt den och gjorde du som du hade lärt dig? Och hur funkade det rent praktiskt liksom?
Nej, den satt inte.
Den gjorde inte det?
Nej.
Okay.
Jag gick totalt in i stresskonen och hade ingen aning om det här med kon och sikte överhuvudtaget på pistolen. Att man ska hålla på kon sikte, det malde ju huvudet. Det enda jag hade koll på var hans ögon och kniven.
Okay.
Så jag har ingen aning om jag har träffat honom och i så fall vart jag har träffat honom. Det var nästan det jobbigaste efteråt, att som efter så himla mycket träning, vilken skillnad det blir när man kommer ut i verkligheten och ska faktiskt skjuta mot en levande person. Rörlig person, det är mörkt och det smäller och dundrar runt den överallt.
Inte den där tavlan som står liksom rakt framför och bara vänder upp så.
Och det kom tillbaka några år senare, för att jag blev skjutinstruktör flyttade till Örebro sen efter några år.
Ja.
Och gick utbildning då på Sörentorp. Och då hade vi en övning där som var väldigt, väldigt lik den situationen som var nere i tunnelbanan. Och jag bryter ihop totalt efter att jag hade gjort klart övningen. Jag lyckades göra det jag blev tillsagd, som jag skulle göra. Jag skulle skjuta och så vidare och göra rätt bedömning och sånt där. Men jag hade fortfarande inte koll på kon och sikte. Utan jag gick in i den här konen, att stresskonen hamnade tillbaka nere i tunnelbanan. Kniven, ögonen, ingen koll på om jag träffade eller inte.
Okej.
Okay. Så det var jätteviktigt egentligen att få den övningen ett antal år senare och få ytterligare en förståelse för hur viktigt det är att mentalt förbereda sig och inte bara stå nere på skjutbanan och nöta där och få ett skjutbanebeteende.
Precis, ja. Och det här, det är intressant också, för att jag, när jag började på polisskolan så hade vi ett vapen som hette Walter. Och det var ett betydligt mer finkalibrigt, och då var det, tror jag, en händelse på någon så här Repslagargatan i Malmö. Någon som viftade med någon bajonett eller någonting. De hade skjutit honom med 14-11 skott. Ingenting hände, allt gick igenom. Och sen så bytte man ju då till Sig Sauer då, som skulle vara med grövre kaliber. Men i början så hade man, och du nämner det alltså, man har ju fortfarande då en ammunition som bara penetrerar då. Mm. För det viktiga är ju, och det kan man ju för er som lyssnar också, varför skjuter polisen? Jo, det är ju för att få stopp på en person. För vad händer med ammunitionen? Man byter helt enkelt ammunition sen.
Ja, man byter ammunition sen. Så nu har vi en annan typ av ammunition som gör att det ska bli stopp.
Ja, den expanderar helt enkelt i kroppen.
Ja, kulan expanderar i kroppen. Mm. Det gör att det blir större skador, absolut. Men man får också ett snabbare slut på händelsen, en farlig eller hotfull händelse, om vi måste använda våra vapen.
Det
är yttersta utvägen att vi ska skjuta. Mm. Det handlar om att rädda liv, antingen ditt eget som polis eller någon annans.
Mm.
Så att jag anser ju att det är bättre att ha den typen av ammunition som vi har nu än att behöva stå och skjuta, hur det händer ingenting. Man avbryter inte det brottsliga angreppet.
Nej, precis.
Det kan hinna väldigt mycket. Det är väldigt mycket saker innan personen i fråga blir oskadliggjord.
Och det som man också som polis kanske, just det här, vad är syftet med vapnet? Varför har, det är ju faktiskt, om man ska hårdra det, är för att skjuta på andra människor. Alltså det är faktiskt det som är syftet. Det är inte till för att skjuta varningsskott, för då kan man ha knallpulver och sådär. Och det är ju viktigt att ha en mental tanke där, som du säger, att skjuta på någon levande varelse är en helt annan sak. Den här utredningen, det låter ju som att det var ett klassiskt fall av nödvärn då någon gör utfall med. Alltså, vad hände med utredningen kring er poliser som sköt?
Nej, det blev inte någon påföljd eller på det, något sätt utav den utredningen, utan det var en nödvändig situation.
Just
det. Sen blev det ju en rättegång där vi var målsägande och den gripne och skjutne var misstänkt. Där han var misstänkt för försök till våld mot tjänsteman bland annat, och sen så rån och lite grann sånt där som grundbrottet var. Och det var lite småjobbigt, för vi satt där som målsägande, men han hade en försvarare som var väldigt inriktad på att vi som poliser hade gjort fel.
Okay.
Så att det blev mer som att vi blev ställda till svars för hur vi hade agerat. Nästan så att vi blev misstänkliggjorda som målsägande då. Det var en lite besvärlig rättegång, tyckte jag.
Okay.
Jobbigt känslomässigt.
Vad fick den här gärningsmannen för skador då? Vet du det? Kommer du ihåg det?
Ja, jag vet att han fick en lårskada och eventuellt så en skada i vaden. Och sen så hade han lite risper utav kula på överkroppen. Det är det jag kommer ihåg, men jag minns inte mer exakt hur skadad han blev.
Ganska unik händelse, för det trots allt, nu är det mer ofta än när jag jobbade för en 12 år sedan, men som polisen använder sina tjänstevapen, men om man jämför med andra länder så är det ganska sällan svensk polis ändå avlossar sina tjänstevapen. Men är det här någonting som du tänker på idag?
Ja, faktiskt så gör jag det. Nu är jag ju inte yttre tjänst längre.
Nej.
Men jag har fortfarande kvar mitt vapen och skjuter kompetensprov varje år. Och känner jag det egentligen varje gång jag går ner där. Jag går ner här och gör kompetensprovet med de inövade övningarna som alltid har varit i alla år. Och jag vet precis hur jag ska göra. Men vet jag det, om det är som så att jag är ute som prästadens person också, om det skulle hända någonting, vet jag hur jag ska göra då? Jag vet inte det.
Nej. Intressant om du hade utsatts kanske för den här händelsen 10 år senare i ditt yrkeskarriär, hur du hade upplevt det då, eller om det hade varit när du kom ut tredje dagen på aspiranten. Det är så lustigt hur poliser då utsätts för de här olika starka situationerna alltså olika nära liksom studenten så att säga.
Mm.
Så mycket erfarenhet, hur lugn en polis kan vara som har jobbat i 25 år och har nästan varit i en sån här situation, men när den väl blir skarp så skiljer den sig inte lika mycket från de här nästan situationerna.
Nej.
Ja, jättespännande att höra hur man kan reagera på en sån här händelse. Vi brukar alltid runda av snutsnack med att prata lite polisfilmer, och jag vet, det blir ju konstigt när man går från den här verkliga händelsen när man skjuter och det är fara för liv och det är allvar till att det är pang-pang på film och sådär. Men det är tvära kast även i polisyrket, så vi kör det även i den här podden.
Ja.
Men kan du se polisfilmer?
Ja, det kan jag. Jo, men jag gillar Morden i Midsommar. Det är lite lugnt och det är lite rart och charmigt. Och det dör väldigt mycket folk i Midsommar. Men vad jag förstår så är Midsommar ett rätt så stort område.
Ja.
Men det är rätt så skön tv-serie tycker jag. Men ska vi ta de svenska filmerna och även amerikanska filmerna, så är det går så lätt allting.
Mm.
Man behöver inte någonting för att ta reda på att det där är en gärningsman. Det som jag framförallt retar mig på, det är att utredarna är med ute på plats och gör inbrytningar och går först.
Ja, just det.
Sen kommer insatsstyrkan ungefär.
Ja. Men det är så roligt att du nämner Morden i Midsommar, för jag fick just en kommentar på Snutsnacks sida på Facebook. Det var någon som skrev så här: men gillar inte svenska poliser brittiska deckare? Och då får jag säga, ja, vi får väl se i framtiden när de gör det. Och den första gästen efter den kommentaren, så får jag Morden i Midsommar. Jätteroligt. Ja, men Morden i Midsommar, ja, men jag tycker också det är bra. Man får varva lite också.
Absolut.
Ja. Okej, men nu, vi får väl se, och vi får hoppas att ni inte får någon fler smittade där i ditt område i Bergslagen.
Vi håller tummarna för det.
Och jag bugar och bockar, och tack för att jag fick ringa och störa, och tack för att du ville vara med och gästa, Tina.
Det var jätteroligt.
Tack så jättemycket.
Tack ska du ha.
Stort tack. Det här avsnittet är slut. Det kommer ett nytt i nästa vecka, är min absoluta förhoppning. Men glöm inte Facebook, glöm inte Instagram. Där finns ju Snutsnack också. Så tar du det lugnt, så tar jag det lugnt, så hörs vi och ses eventuellt någon gång i framtiden. Ha en bra vecka. Hej!
Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.